ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hallå och varmt välkomna till Hockeypuls podcast. Den här gången har jag fin besök, måste jag säga. Simon-experten Sanne Lindström, välkommen till podden.
Tack, har du inte alltid fin besök?
Jag tänkte faktiskt på det inför, kanske att det är fult att säga fin besök med tanke på alla gäster jag haft tidigare. De har ju varit gemytliga och fina de också, ja. Men det känns härligt att ha det här, måste jag säga.
Ja, jag är en trogen lyssnare i alla fall, så att du kanske smörar lite för mig här. Men du får vara färdigsmörat för varandra här hittills i alla fall. Jag lyssnar på väldigt mycket poddar och den här ligger högt upp på min lista.
Kul att höra, men jag måste ju säga det, Sanne och Svensson går som tåget, så du är van vid den här poddmiljön, eller hur?
Mm. Jag har länge funderat, eller både jag och Johan då, Mad och Svensson har funderat på det här podd länge, men jag har i alla fall känt att det kanske blir för mycket av Sanne Lindström om jag får tala om mig själv i tredje person, vilket är lite
högt, är du och Zlatan?
Högtravande, men jag har tänkt att jag skriver, jag tycker i tv, och om någon åker åt fel håll eller om någon gör, så ska jag tycka och tänka om allting. Och då tänker jag, fan, folk måste ledsna. Men det är jäkligt roligt med podd. Och jag tror inte jag har fått så mycket positiv feedback någon gång på något annat jag har gjort som man har fått på podd. Folk kommer fram, jag lyssnar på podden och så. Så det har varit, det är skitkul.
Men det är intressant att du säger att du nästan tröttnar på dig själv. För jag satt och funderade innan vår podd-date här. Att om man ska ranka hockeyprofiler i Sverige 2020, så måste jag säga det att jag skulle nog ha det högst upp.
Nej.
Jo, men så här, alltså visst, Foppa är Foppa.
Du skulle inte hålla på så här, sa
du. Nej, men ja, okej, nu är det lite kissa så här, I know. Men så här, du har ju tre feta kanaler där du syns. Mm. Expressen skribent, podden med Johan Svensson och Simon Expert. Mm. Kan du ibland känna att du sitter ändå på en position där du har möjlighet att sätta agendan för vad samtalet ska hamna egentligen i svensk hockey?
Nej, ja, på ett sätt kanske jag tänkte det, framförallt inledningsvis, så just det här med tacklingar och så, synen på tacklingar måste förändras. Och de första åren jobbade jag väldigt mycket i motvind, eller liksom...
På vilket sätt då?
Nej, men alltså, dels den spelaren jag själv var, från att vad jag hade skaffat mig för rykte om mig själv som spelare, som en fysisk spelare, till att komma in då på Simor och prata om tacklingar som jag bara hade delat ut egentligen några månader innan som ganska respektlösa eller tyckte det ska vara avstängning och sådana saker. Så där tycker jag just det här kring blindside-tacklingar. Där upplever jag ändå att jag inte satte agendan, men jag i alla fall började prata om dem tillsammans med Petter Rönnqvist på Simor. Och då kom oj, blindside. Nej, men det är spelaren som ska ansvara, den som får tacklingen. Nej, men det är inte det handlar om, utan det är liksom, du måste som tackling, när du delar ut en tackling, du kan inte smyga på blindside på en spelare. Och nu ser vi ju knappt de tacklingarna i SHL. Jag säger inte att det är på grund av mig, men synen bland spelare, oss experter, ledare, de har förändrats kring de tacklingarna. Men jag ser mig inte som en agendasättare på något sätt, utan jag har ett förmånen att jobba med ett jävligt roligt jobb.
I disagree med agendasättare, måste okay, jag säga. Ja. Men kunde du känna dig fake i någon mån att komma från din spelarkarriär, som du säger, en tuff, hård spelare, backade inte undan för en hård tackling, och sen att du ska styra det samtalet i att, ja, men de här tuffa, hårda tacklarna, de kanske inte ens ska existera i hockeyn?
Nej, så kände jag egentligen aldrig, för att jag har alltid haft en balanserad, att folk, många trodde nog kanske, eller tyckte nog kanske, ja, men Sanne ska ta bort tackling, eller tycker det och det, men jag har alltid varit noggrann på att lägga stort ansvar på den som tar emot tacklingen också. Men jag står inte och gör det döddagar. Jag kan också inse att, för fan, den där tacklingen, den var totalt onödig. Och sen är det också, man ska prata om det med respekt och man kan avstå en tackling. Och då finns det ju också de som säger, ja, men det är hans jobb att göra den tacklingen. Absolut. Sen kan jag, det blir lite hyckleri från min sida, Sen när du kommer in i slutspel så blir det ju liksom, du möter varandra varannan match och så, då måste du nöta på varandra. Och då kan jag också stå där och tycka att ah, men det är härligt när det är lite grinigt och lite fult spel. Fast det är just de här överfallen som vi inte ser lika ofta nu som tidigare. De har jag... Ja, det gillar jag liksom inte. Och där var jag, har jag alltid varit tydligt sen jag kom in på Simor och Expressa för den delen.
Kunde du känna motstånd hos Simor när du ville föra den här debatten?
Nej, inte generellt hos Simor, men det är klart att jag och Niklas Wikegård har olika syn på fysiskt spel. Men i grunden så har vi samma syn på fysiskt spel. Vi satt på ett möte med Svenska ishockeyförbundet för några år sedan och diskuterade tacklingar, jag och Niklas, och några utvalda från Svenska ishockeyförbundet, Rickard Grönborg var där bland annat, och för att diskutera det fysiska spelet. Vad är det på väg i svensk hockey? Och jag tror de som var i det rummet hade nog en syn på att jag inte ville ha tacklingar. Men,
vart är vi på väg?
Ja, lite så. Alltså, och då, när vi satt, då hade jag, alltid när jag gör saker så ska jag göra saker noggrant, då hade jag tagit ut 10 tacklingssituationer. Så fick vi resonera och diskutera kring dem. Och vi landade att alla tycker i stort sett likadant. Alla vill ha fysiskt spel. Jag vill inte att det inte ska vara fysiskt spel. Jag vill bara få bort de här, framförallt blindside-tacklingar som är förödande för många karriärer.
Men vad tror du att vi är på väg då?
Den där frågan är, ja, vad fasiken är vi på väg? För 5 år sedan så satt man och pratade om blindside-tacklingar. Då satt folk och diskuterade huruvida, ja, det är klart det tillhör ju hockey, men nu är alla överens om att det inte är det. Om 10 år kanske vi sitter och pratar om att hur kunde vi ha tacklingar framifrån till exempel, med tanke på det vi vet med hjärnskakningar och konsekvenserna kan bli, och att vi, jag tror att det till och med kan bli problem att rekrytera unga, att föräldrar ska sätta sina barn i hockey med tanke på så mycket hjärnskakningar.
Jag tror att vi kan 2030 sitta och diskutera en tacklingsfri sport.
Ja, jag är inte främmande för det. Att, det är ingenting jag önskar. Men jag är heller inte så naiv och tror att det kommer kunna fortsätta så här med, liksom, man tänker på arbetsmiljömässigt, om man får tänka på hur mycket hjärnskakningar är inom hockeyn. Och då är det ett enormt mörkertal. Jag tror SHL presenterade att det var 70 hjärnskakningar i fjol. Och då kan jag garantera att det är ett mörkertal på 30-40. Då är det alltså uppe på 100 hjärnskakningar. Och vilket annat jobb. Alltså, skulle du tillåta det? Tänk, som spelarfaktor då, som Zico. Alltså, det är deras spelare. Hur skulle man tillåta det? Det är liksom i stort sett, vad är det, 300 spelare? Var tredje spelare har en hjärnskakning då? Vilket annat jobb?
Ja, det är ju en vedervärd arbetsmiljö egentligen.
Egentligen om du tänker det. Mm. Men det är ingen väg jag vill gå. Men jag tycker nu att Svensk ishockeyförbund vaknar upp väldigt sent på den här bollen, liksom, eller pucken, kanske man får säga i den här podden då.
Bollen också, jag gillar fotboll också.
Ja, men de vaknar upp väldigt sent, och nu har de gjort ett jättearbete med det här med hjärnskakningar som är, ja, jag har följt det lite med Morgan Johansson där, och det är ett gediget arbete. Det är inte bara ett arbete där man säger att ja, vi kanske ska förbjuda tacklingar, eller vi ska göra så, eller hockeyn går fort. Det är, liksom, det är inte där, för det är ofta där diskussionen till slut landar, att det går ju så fort. Utan de gör ett jättearbete där de tar ut smällar och med hjälp av, om det är Karolinska institutet eller om det är KTH är det, så gör de då prototyper på när du får en tackling, hur hård smällen faktiskt är mot huvudet. Det är en sån här krockdocka ungefär som Volvo har när de testar sina bilar. Den dockan då får de har de byggt upp då för att mäta kraften i tacklingar.
Men skulle du, med tanke på alla konsekvenser vi nu diskuterar, kunna driva frågan som expert? Alltså, när når man vägs ände, skulle du säga?
Ja, jag har tänkt det många gånger. Alltså, jag har tänkt det många gånger att jag ser en tackling som i grunden, jag tycker tacklingen är inget fel, men jag vet att konsekvenserna blir jäkligt illa. Då har jag ju tänkt så här, det var i fjol var det en tacklingssituation där Henrik Hetta, jag kommer ihåg den exakt, tacklade Theodor Lennström. Och egentligen var Theodor Lennström då, han spelade Färjestad, egentligen var han jäkligt ouppmärksam. Men jag satt och tänkte, ja, han är ouppmärksam, men många spelare är ouppmärksamma. Vems ansvar är det? Och så att jag tänkte, den här tacklingen kunde få förödande konsekvenser, men ändå så sitter jag på något sätt och försvarar den tacklingen för att Theodor Lennström inte är uppmärksam. Ja, det där är jäkligt. Ja, är på svaret på din fråga där, vart är vi på väg? Jag har ingen aning.
Men för våld väcker ju någonting hos hockeyfans, eller egentligen hos gemene man. Det måste man ju inte vara villig att erkänna. Men skulle sporten ishockey ändå kunna bedriva en verksamhet som absolut. Du tror skulle attrahera
definitivt.
Publik, sponsorer och så vidare?
Men om du
utan tacklingarna?
Ja, men titta, när jag växte upp, jag satt ju och tittade på tacklingsvideo från NHL. Liksom.
Ja, klassiskt.
Ja, precis. Men vem gjorde inte det? Det var ju liksom Scott Stevens, sitter och kollar på de tacklingarna. Om du kollar det på YouTube nu och tittar på de tacklingar, din syn på Scott Stevens tacklingar.
Jag tittar bort.
Precis. Och då har du förändrat en bild. Och jag tror ganska många gör det.
Jag tänker på Cronwald till exempel.
Ja.
För 5-6 år sedan älskade uttrycket. Ja. Idag känner inte samma sak.
Nej, och jag kan ju se tillbaka på min karriär. Alltså där jag har tacklingar som man tyckte var schyssta då. Alltså, när man ser dem i efterhand dyker upp något och säger oh, det där var inte bra. Men det var liksom ingen som reagerade på det, på det då. Men det jag menar är att ungarna som växer upp idag, de sitter och googlar Patrick Kanes dribblingar eller Pasternaks direktskott eller du vet William, det är det de sitter och googlar det. Jag tror inte det är många ungdomar idag som googlar snygga tacklingar. Så jag vill inte att tacklingar ska försvinna, det är absolut inte. Men jag tror att det är ingen nödvändighet i sporten för att den ska drivas vidare.
Väldigt intressant. Vi landar i det här djupa samtalsämnet direkt i podcast. Vi kommer säkert återkomma till det med tanke på din spelarkarriär. Men jag tänker, i rollen som expert och tyckare så ska du få några snabba frågor här. Mm. Du ska få svara lite mer konkret och kort.
Det var det första här en snabb fråga. Det var inte. Vart det är var vi på inte, väg? Nej, bra. För då har vi.
Vi skulle behöva en halvtimme till för att ha den egentligen. Det laget vinner SM-guld.
Frölunda.
De eller de lagen går upp i SHL.
Björklöven.
Okej, det stannar där.
Stannar där.
Den spelaren är dagens Sanny Lindström.
Oj. Dagens. Nej, men Jonas Ahnelöv kanske. Tycker han är.
Vad är det som liknar det då?
Nej, men jag tycker han går in med mycket passion i sitt spel. Alltså fysiskt på en bra lagom nivå. Balanserad. Nej, den back jag gillar. Men det var en svår fråga. Jag har liksom ingen riktigt som
är. Det var ett bra svar faktiskt.
Ja, men han är ju från Huddinge också. Så att det får väl knyta ihop säcken där.
Huddinge represent. Ja. Den spelaren hade Sanny Lindström önskat vara idag. Pratar om dig i tredje person här också.
Mm, alltså att jag
det blir nästan som ett fenomen.
Alltså, ja, precis. Men alltså en spelare i SHL som jag skulle vilja vara.
Idag.
Oj, ja, Jakob Josefsson skulle jag vilja vara.
Vad är som lockar där?
Ja, men mycket. Alltså han är, jag tycker det är kanske den mest kompletta spelaren i serien. Han ser bra ut också. Bara en sån
det
sak.
Gör han.
Ja, ja exakt. Bor i Stockholm, lever ett bra liv, har haft några fina år i NHL, kommer hem och liksom får leda en klubb mot framgång som ändå törstar efter framgång och tog dem till final i fjol. Så att,
hade du själv velat spela för Djurgården?
Jag var faktiskt väldigt nära att gå till Djurgården 2010. När jag vände, nej 2009 var det. När jag vände hem, vände hem från Schweiz. Då var det sållades eller trattades ner till Timrå, Djurgården eller Färjestad där jag valde. Och Djurgården på den tiden hade väldigt dålig ekonomi, så att lite pliktskyldigt gick jag till det mötet med Djurgården. Bara för att jag är från Stockholm och det är ju respektlöst att inte lyssna på en så stor förening ändå som Djurgården. Men många hade sagt att nej, men Djurgården, det kommer aldrig bli någonting. Och Djurgården hit. Jag gick på det mötet och hade de stuckit fram en penna till mig efter det mötet så hade jag skrivit på alla dagar i veckan.
Var för det
de,
så lockande?
Nej, men den presentationen som de gjorde, det är det överlägset mest, alltså det bästa presentationen de har gjort eller någon någonsin har gjort till mig.
Vad sa de då? Nu blev man jätteintresserad.
Nej, men det var Hardy Nilsson som var på mötet. Jag kommer Micke Johansson som tränare. Janne Järlefelt tror jag det var som var, det var mycket andra personer runt på det mötet. En PowerPoint presentation där de hade satt mig i ett backpar och de berättade att Marcus Nilsson kommer komma hem. Du och Marcus Ragnarsson och Marcus Nilsson ska driva det här och vi känner det här kring det här laget och den här spelaren och det här står jag för. Harry Nilsson berättade att om jag ska kunna implementera det här så kan inte jag ta Fredrik Bremberg till exempel, för att då får det konsekvenser för det. Och så tydlig presentation. Och vad jobbar din fru med? Då ringde, jag vill minnas att det ringde, min fru var ju väldigt inredningsintresserad. Då ringde det någon från en, bara en dag senare så ringde det en från en mäklarbyrå, en av de största mäklarbyråerna i Stockholm, och pratade att, sa att ja, jag vet att din fru är väldigt inredningsintresserad och vi skulle kunna hjälpa henne ut på arbetsmarknaden. Och sen ringde Hasse Breitholtz, heter han,
farsan till Daniel.
Ja, som också är inom media. Och ja. Jag vet att du har gjort mycket media. Jag kan hjälpa dig här och med utbildningar och sådana saker. Så de hade en presentation och en uppföljning som var utan dess like.
Imponerande.
Ja, jätteimponerande.
Men är det vanligt att klubbar säljer in sin version på det sättet för spelare?
Ja, alltså det är det väl. Ja, det är det väl. Men många klubb, min erfarenhet, många klubbar kanske gör det på så sätt att ja, men du ska spela powerplay i mitt fall då, nästan att det blir inte trovärdigt. Alltså jag hade jättegärna velat vara en spelare som skulle kunna stå och styra ett powerplay, men jag visste att skulle jag göra det så hade det gått ut över något annat av mina kvaliteter.
Vilka klubbar ville att du skulle göra det?
Ja, men hade jag gått, ja, men Timrå hade vi det som ett argument att liksom, okay, kom hit så här får du spela powerplay, det får du inte göra någon annanstans ungefär. Så det var väl ett argument som Timrå hade. Och sen
är inte det en fel analys av en spelare i så fall? Eller är det att man önskar att den spelaren ska vara något annat än vad
det är? Nej, men jag trodde i Timrås fall så suktade de. De ville väl ha tillbaka eftersom jag har varit lagkapten där. Och, så att jag tror de var beredda att sträcka sig ganska långt för att jag skulle komma dit i det fallet.
Men visst hade du ett kontraktsförslag alltså klart på bordet från Timrå vid den här tidpunkten?
Ja, jag fick ett erbjudande. Första erbjudandet jag fick ekonomiskt var från Djurgården. Jag hade ju Timrå, jag var väl ganska tidigt bestämt ändå för att vända hem till Timrå. För jag hade något sätt lovat fansen hade jag väl inte gjort. Ja, men på sätt och vis hade jag nog ändå gjort att jag skulle vara i Schweiz. Tanken var att jag skulle vara där i 2 år. Men det blev, av olika anledningar blev det 1 år. Och då kände jag att ja, men jag ska tillbaka till Timrå. Men när jag började tänka på det så kände jag att det är fan inte bra för mig eller Timrå att jag kommer tillbaka. Dels så man får en bild av varandra när man har varit borta att allt var jävligt bra i Timrå. För så var det ju inte. Allt var ju inte jävligt bra när jag var i Timrå. Men under ett år i Rappersville så var det ju så att jag saknade ju Timrå och allt runt omkring där. Sen kände jag, nej, men jag kommer hamna i samma hjulspår. Jag behöver en helt ny utmaning. Men Timrå, Djurgården var det första budet jag fick. Och då ringde min agent och sa, vi har fått det här budet från Djurgården. Oj, ja, det var ett bra bud. Men det kan du inte ge till Timrå. Första budet jag fick från Timrå var alltså 50 000 mer i månaden än det sista budet som jag fick från Nubben innan jag hade skrivit på i Schweiz.
Okej, men där var Stefan Lindqvist som var sportchef då i Timrå.
Ja, exakt.
Nubben var inte där utan Nubben, var i Frölunda.
Nej, precis. Mm. Men det var alltså det första budet jag fick från Timrå. Var alltså, och då sträckte...
Var låg det? Får man fråga det? Alltså...
Ja, det låg över 200.
Ja. Mm. Och det fick du utan att förhandla upp det egentligen? Utan det var det första erbjudandet som...
Ja, det var ju att vi visade upp vad Djurgården hade gett som inte hade gett 200. Men...
Och då svarade de med 50 upp direkt?
Nej, inte 50. Alltså, Lindqvist visste inte vad jag hade fått för erbjudandet av Nubben.
Okay,
men när jag lämnade för Schweiz, ja, så hade vi en pågående förhandling, jag och Nubben. Mm. Det var ju innan han hade valt att gå till Frölunda. Och då hade jag 150 000 på bordet, vilket var, ja, alltså det är ju jättemycket pengar. Mm. Och då var jag hade nog varit beredd att signa det kontraktet, ett 3-4-5 års kontrakt i Timrå. Men då fick jag ju erbjudandet att åka till Schweiz. Och sen då efter en säsong i Schweiz så hade jag ett bra bud på bordet. Och folk tror jag så att jag valde Färjestad för pengarna eller så.
Och det är ju den bilden allmänheten har.
Ja, måste man säga. Och det gjorde jag ju inte. Men det var någonstans här kanske Timrås ekonomiska förfall började. För det kontraktet som jag hade fått kanske någon annan spelare fick och var nog kanske överbetald på det kontraktet.
Men Färjestad lockades du av ambitionen att vinna helt enkelt? Eller var det att ingå liksom i en vinnarförening som Färjestad egentligen alltid har varit?
Det var väl 2009 jag fick ett 4-årskontrakt med Färjestad och det var väl nästan en garanti på att vinna på den tiden. Det finns ju kanske ingen klubb som är så idag, inte ens Frölunda, för det är så pass jämnt. Men 2009 var det att du får ett 4-årskontrakt med Färjestad och under de 4 åren kommer du vinna. Och det var väl lite så de sålde in det. Jag och min fru Marina, vi var i Karlstad och åkte över en dag eller smög lite där innan finalserien när Färjestad 2009 mötte HV. Vi vill inte störa på något sätt. Men då var vi där i Karlstad, bodde över en natt och träffade Thomas Rundqvist, sportchef och så. Jag lämnade i alla fall Karlstad med den här, jag kom och ringde min agent och så sa jag, vill de verkligen ha mig? För de pratade liksom ingenting om mig egentligen, utan de bara pratade om sig själva med en självklarhet. Och då sa Thomas Rundqvist, sa ordagrant, ja men vill du vinna ska du spela i Färjestad. Och sen då när Timrås bud kom så vände vi det, min agent, och ringde Färjestad och sa, det här har vi på bordet i Timrå. Då sa han, men då kan Sanne gå till Timrå. Men då vill, om man inte vill vinna så kan han gå till Timrå och tjäna pengar. Så de var stenhårda i förhandlingen.
Prickade han rätt där när han sa det hos dig? Ja, men, att det på, landade väl?
Ja, ja, och jag har enorm respekt för Thomas Rundqvist som var lite så här barndomsidol också när man växte upp. Men han sa, vill du vinna så ska du spela i Färjestad. Och jag ville vinna. Alltså... jag känner det absolut inte dåligt om man landar in på pengar. Jag känner inte dåligt i Färjestad på något sätt.
Det var liksom ändå i närheten av Timrå.
Ja, det var väl absolut. Ja. Det landade en liten bit under där, men det var ju jättebra. Och som jag var supernöjd, det är inget sånt. Men det var just den här chansen att vinna. Men jag var inte så säker på att Färjestad verkligen ville ha mig. För det var inte känslan
vilken
jag fick.
Vilken skillnad i presentation, Djurgården, Färjestad.
Ja, verkligen. Och så kommer jag ihåg, jag åkte hem då. Jag och min fru satt i bilen hem då från Karlstad. Och så, fan, vill de ens ha mig? Så det kom ihåg Fredrik Stillman från HV ringde och öste hur bra jag skulle spela och hur mycket jag skulle få spela och så.
Okej, de fanns med på bordet
också. Ja, de var intresserade. Och då hade jag ju liksom en relation med Stefan Liv och Petra Säck och Davidsson som jag spelade anslaget med, som jag gillade väldigt mycket. Men då hade jag någonstans dragit ner ett av de klubbarna, och jag hade faktiskt valt bort Nubben också i Frölunda, för det hade aldrig...
Han hörde av sig ändå.
Ja, men det hade aldrig funkat. Det hade aldrig funkat.
För att...
Jag älskar Nubben, det är en superperson och så. Men jag vet att Nubben kunde reta livet ur sig på mig som spelare också. För han tyckte att jag åkte, ja, så. Men efter ett år när man varit borta från varandra så har man ju glömt det. Det är som vilken relation som helst.
Blev det ett nostalgiskt skimmer över Nubben då när du tänkte på honom?
Ja, men alltså vi har ju kontakt än idag, jag och Nubben. Och gillar honom jättemycket och var jätteglad för hans, framförallt för hans skull när Timrå tog steget upp. För jag vet hur hårt han jobbar. Men då kände jag att... komma till Frölunda med Nubben. Nej, jag var inte säker på att det hade varit bra för varken mig eller Nubben. Och jag tror det var, Lillkanta var väl där också, eller om han kom senare.
Ja, Ulf Dahlén var ju där.
Ulf Dahlén då, ja precis. Men och tagit en relation med Lillkanta, som är den bästa tränaren jag förmodligen haft. Det hade inte heller varit optimalt. Så att
därför... Du verkar inte gilla uppföljaren, utan det är liksom första versionen som du uppskattar mest.
Ja, men min bild är att man romantiserar saker och ting, och det är jättehärligt att det är så. Jag får ju ofta höra när man kommenterar att jag gillar att du håller på Färjestad och så. Men jag kan säga att jag var uppe och kommenterade Timrå i fjol när de var i SHL. Det var svårt, kan jag säga. Där är mitt hjärta någonstans i Timrå. Och en del kanske inte tror det, eftersom jag trots allt valde bort dem. Men det var där jag blev vuxen på något sätt. Det var där jag blev en spelare. När ingen annan trodde på att jag skulle kunna spela SHL, så fick jag liksom, ja, lite marmbågen ändå inbjuden.
För det är när du vände hem från Nordamerika efter 3 år där. Och Lillkanta, som då du känner från tiden i Huddinge, är coach i Timrå och ska ta över där tillsammans med Nubben då. Och du får ett tryout-kontrakt, eller hur, på 2 veckor som sedan förlängs. Och sen blir du kvar där i 6 år till slut.
Ja, det var en månad. Precis. Så jag åkte upp dit och sommartränade sista veckorna där innan jag gick på is. Och så var jag med på is och skrev efter en månad eller någonting ett 2-årskontrakt med Timrå. Och det var väl egentligen en ganska låg risk för Timrå där. Men det fungerade bra för alla parter. Och det var framförallt, ska jag säga... Ja, 3 första åren var nog de roligaste åren i min karriär. Sen kom det in lite, det var spelarna som var där, de brann för att vara i Timrå. Det var liksom, sen fick de bättre ekonomiska förutsättningar, kunde värva spelare, kanske inte var lika noggranna med karaktären på spelarna, och den här magiska så här Timrå-känslan, stämningen, den försvann lite de sista åren faktiskt.
Det är ett magiskt första år där 02-03 när helt slut i Luleå där, och sen åker ni ut mot Frölunda till slut. Marcus åker, de avgör.
Ja,
och
helt galet.
Det är ju ett år där alla trodde ni skulle vara sist också. Var det lite där Timrå-andan föddes kanske?
Men det hade varit redan innan jag var där, så var det, alltså, hade det varit bra stämning de här åren. Jag kom ju ändå dit på tryout-kontrakt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att en del av de andra backarna skulle vara... kanske lite oroliga för sina jobb. För indirekt så skulle jag eventuellt ta ett jobb från dem. Men alltså, jag har varit så jäkla väl omhändertagen av alltså, Daniel Kasselstål, Fredrik Andersson, målvakt, ja, han som är tränare nu. Marcus Mattiasson och liksom de här, de som hade varit där ett tag. Pelle Hallin då, han var ju ung och så. Så jag har varit så jäkla väl omhändertagen. Och det tror jag, det formade mig. Så när det kom in andra spelare åren efter eller under pågående säsong, så tog jag hand om dem på ett, liksom, det, man byggde vidare den där andan på något sätt. Fast sen försvann den lite de sista åren. Det var lite tråkigt faktiskt. Nu, det är väl det jag känner, att första åren där så hade vi något. Vi var familj ska man kanske säga. Men vi, det var jäkligt tajt.
Nära. Jag brukar säga att Färjestad är familjen, men det är Timrå.
Nej,
där,
Timrå var ju mer familj. Familjen i Färjestad var ju liksom von Oben. De satt ju och Gränner tittade ner. Europa. Ja, exakt. Här var ju liksom laget. Vi kunde liksom sitta och, efter träning, vi kunde sitta och fika 14 stycken liksom, på stan. Och vi kunde sitta hemma med varandra och äta middag, alltså 8-10 stycken. Vi kunde liksom vara Champions League i fotboll och samlade alla hemma hos Niklas Nogren eller Pelle Hallin, och så kunde det vara 10-14 stycken där. Alltså det var, vi umgicks hela tiden.
Känns inte så vanligt, det är mer kanske att det blir grupperingar i lag på 22-23 personer.
Ja, det var väl lite så, alltså grupperingen var ju för finnarna som bodde ute i Timrå, och sen, ja, det var väl det som var grupperingen, men hade man Kalle Koskinen i laget så kunde det egentligen ha många finnar som helst, för han var bryggan mellan svenskarna och finnarna, och jag tror inte folk anar hur viktig han var för Timrå under alla de där åren. Det var ett misstag av Timrå, och men, ja, han var ju skadebenägen, men att han lämnade, det var ju samtidigt som jag och Robban Karlsson och Rico Hall lämnade, och så lämnade Kalle. Det tror jag blev lite för tufft för Timrå, men så många ledare ändå.
Men han har en mer betydande roll i omklädningsrummet kanske än på isen. Han var ju bra,
ja,
som spelare också.
Han var riktigt bra. Första året, ja, där med han och Per Styf där.
Men att han blev en ledare ändå på något sätt, sammanförde, ja, finska och svenska spelare.
Ja, han var jätteviktig. Han var ovärderlig för, ja, utanför isen på alla de sätt. Så, det var, nej, men han betydde mycket för, ja, dels för mig där som kom upp som ung, och han var, tog hand om mig också, men framförallt det här bryggan mellan svenskar och finnar. Det, därför kunde nubben trycka in, han visste han kunde trycka in ganska många finnar, då tog Kalle hand om det.
Men det är alltså Timrå som,
ja, men jag kände det,
fanshjärtat slår för.
Ja, det, alltså, det får väl ändå säga. Alltså, man ska ha respekt. Alla ställen man har varit på har ju betytt någonting. Och jag är ju jättestolt över min tid i Färjestad. Och så tacksam och glad jag fick chansen att vinna. Och Huddinge såklart. Men Timrå där kände, det var speciellt när jag var där uppe. Det var samma folk som var i korridorerna, och liksom, ja, men Kiki, hon massören, hon var där, och bussen, och liksom det var ett skönt gäng liksom.
Vad tänker du när de personerna är kvar i Timrå 2020, just om du nämner?
Ja,
det är speciellt.
Ja, det är jättespeciellt, men samtidigt i dagens hockey så är det ofta, alltså tidigare för 15-20 år sedan, då hade du en kärna med spelare, 15 stycken, och så fyllde du på lite där. Det var ju knappt någon spelare som lämnade. Nu är det ju kanske ledarna som får stå för kontinuiteten, och det har ju Timrå lyckats med där.
Sanne, jag inser att vi måste inleda fakta.
Ja, jag kör nu, herregud.
Jag körde igång i nästan en halvtimme och inte ens
inleden. Stackars lyssnare.
Ja, nej, det tycker jag väl inte. Men vi drar igång, smeknamn.
Ja, kort och gott Sanne. Jag har ingen smeknamn egentligen.
Nej. Ålder?
40.
Stolta?
Ja, verkligen.
Jag måste ändå, nu har jag varit lite kyst i dina fötter i inledningen och allting, men bäst stuk på Simor, det måste du väl ha, va?
Vad sa du, bäst?
Stuk.
Ja, det vet jag inte riktigt, men jo. Ja, men Oldén, vet du, han, ja, är väl inte sig, många hårstrån som ligger fel på honom, Björn Oldén.
Inte skägget heller, nej, för den delen. Okej, ska vi utnämna Björn kanske som Seymours bäst klädda? Och
liksom. Han kallar sig för Pretty Boy om några där. Vikegård kallar han ofta för Pretty Boy. Så.
Okej, då får Björn Oldén den alltså. Mm. Fordon?
Volvo XC60.
Hur brukar du, du bor i Karlstad, mm, när du åker runt i Hockeysverige?
Tåg.
Ja, det är tåg. Ja, ja, du kör inte?
Sällan, väldigt, väldigt sällan. Nu ska vi tillägga, nu är jag Örebro idag, vi spelar in den här podden, men då är det ju en timme från Karlstad, då kör jag bil såklart. Men alltid när jag ska till Stockholm eller Göteborg och så tar jag regel alltid tåg.
av vilken anledning? Är det att det är bekvämt? Är det miljömässigt?
Ja, alltså miljö, det är väl, ja, men det är väl inte, nej, det tar emot att säga. Det hade varit väldigt bra att säga att jag gör det för miljön.
Men då skulle du ljuga för dig själv?
Ja, det ljuger för mig själv. Ja, klart jag tänker på miljön, men inte så, inte i den utsträckningen kanske, men mest av bekvämlighetsskäl, att jag kan sitta och sova på tåget, jag kan förbereda en sändning, jag kan göra vad jag vill och slappna av på ett helt annat sätt.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 65 000.
Inte idag, nej.
Inte idag?
Nej.
Hur ser kontrakten ut med Simon? Skriver man det på säsongsbasis eller kan man teckna över flera år?
Det är olika. I mitt fall så skrev vi 3-årskontrakt, varav vi inne på det andra året nu då. Och då har man garantidagar, det vill säga att man har garanterade uppdrag. Att en del av 30, 40, 50, Harald Dyckner verkar ha 100, så mycket som han jobbar. Men då är man i alla fall, i mitt fall tror jag kanske har 40, jag är osäker. Men gör jag 38...
Nu pratar du matcher va?
Ja, precis. Ja, precis. Sett över hela säsongen.
Okej, slutspel också.
Gör jag 38 uppdrag så får jag ändå fakturera för 40. Så att jag kan budgetera med att okej, jag vet att jag kommer få 40 uppdrag. Men gör jag andra sidan 45 eller 47 så får jag fakturera för det. Och det fakturerar man månadsvis. Så att jag är mitt eget bolag, Sandra Lindström AB, som är anställd av Simor och Expressen.
Hur stor del av tjänsten om man pratar procent? Är det en 50% tjänst, 75% eller hur ska man uppskatta 50. Det?
Ja, svårt att säga, men 50 då kanske. Eftersom jag tänker, du jobbar så mycket, du reser så mycket. Men i regel är det torsdagar och lördagar. Så att det är då man jobbar, så jag har ju väldigt mycket tid för förberedelse, återhämtning och familj. Så att det är en fin tillvaro måste jag säga.
Men du, spelar karriären då? Mm. Om man ska säga att den tar sin fart i slutet av 90-talet och den slutar i början av 10-talet. Min spontana tanke är väl att du känner bäst när du var i Schweiz, i Rapperswil. För då fanns ju inte KHL heller. Då ska man ju säga att det var väl till Schweiz som man åkte för att få de här lukrativa kontrakten. Var det där du hade bäst betalt?
Absolut. Ja, det var det ju. När jag flyttade ner till Schweiz så stod ju schweizerfrancen i 5,60.
Oh.
Och under året jag var där så tror jag den var uppe och snudda på 8,50. Nu är den nästan uppe på 10. Ja. Så att du tänker, för varje schweizerfranc så tjänade jag. Visst, det var dyrare att leva då såklart. Mm. Men det var ekonomiskt fördelaktigt, definitivt. Men var det huvuddelen för att jag flyttade ner? Ja, det är klart att det var en stor del. Men samtidigt få chansen att spela i Schweiz, i ett helt underbart land, i en annan typ av hockey och liga, det var ju också en utmaning.
För du började närmare dig 30 där. Var det lite att du sökte ett annat äventyr efter att ha varit i Timrå så många år?
Nej, egentligen inte. Det dök upp faktiskt. Det var satt i en bil på väg från flygplatsen i Oslo, och då ringde de från Rapperswil och frågade om jag var intresserad. Och jag var helt så här kall i kroppen, för det var ju någonting jag var intresserad av. För NHL hade jag ju slutat drömma om vid den tiden. Och då hade jag och min fru precis fått barn, och då hade vi väl sagt att det vore kul att åka till Österrike och avsluta karriären där något år. Men då, där är ju kanske Österrike mer att trappa ner, men det är det definitivt inte i Schweiz, för det är väldigt hög standard på hockeyn. Så för chansen att åka där mitt i karriären var ju rena lyxen.
Men under den säsongen du är där, turbulent minst sagt, det är väl 3 tränarbyten va?
Ja, 3 tränarbyten. Det var kaos.
Vad minns du av det året?
Ja, det var ju väldigt, vilka grupperingar det var i laget. Frågan om det var i Timrå där hade vi finnar och svenskar, om man får hårdra det. Men det var ju inga grupperingar i sig. Men här var det ju de fransktalande schweizarna höll ihop, och de tysktalande schweizarna höll ihop. Och det är två olika kulturer. Jag brukar säga att de franska är väldigt avslappna. De kan alltså dricka ett glas rödvin till lunch liksom, medan de tyska är väldigt strikta, såna här inboxade, inrutade. Och de två kulturerna skulle mötas i ganska två starka grupperingar. De höll ju inte ihop alls. Jag som ändå hade kom från Timrå, där det var det vi byggde på. Kom ihåg, vi skulle ut och ta några öl. Vi hade varit i Nynberg på en försäsongsturnering. Så skulle vi gå ut, och så hade jag pratat med tränarna och sa, men det är okej, gå ut här sista kvällen. Vi kunde inte ens få dem att gå till samma ställe ju. Och när vi väl gick till samma ställe, då tyckte ju schweizertyskarna att det var för varmt att sitta i källaren där vi skulle sitta. Så de satt ute. Och sen kom de ner efter ett tag. Det var grupper, det gick inte
fotboll. Det måste vara intriger i gruppen.
Ja, absolut. Och de tyckte det här om tränaren, och den tyckte det. Och de tyskarna hade ju nära relation med sportchefen. Och, nej, det var, lärorikt om jag säger så, men det var kaos.
Du fick aldrig fram din inre Kalle Koskinen heller.
Nej, det fick jag väl inte riktigt. Men samtidigt kunde man se på lite vid sidan. Det var jättelärorikt. Och jag som är intresserad av det här med ledarskap och hur man bygger grupper och sådana saker har ju varit inte ute och föreläst om det. Men när jag berättar om hur det var i Schweiz med spelare som gav upp och sket i vad tränaren sa för att få tränaren sparkad, så är det liksom, berättar jag på ett företag nu, så är de håller på att trilla av stolen. Så att det var lärorikt.
Men du lämnar med en bäsk eftersmak kan man säga.
Ja, alltså på sättet det blev så. Vi inledde ju podden och pratade om tacklingar. Och det var väl så min schweizer-era slutade lite. Att jag levererade en sinnessjukt ful tackling. Alltså en 15 matchers avstängning i dagens hockey. Ja, jag vet. Jag var helt kall i kroppen. Jag vet inte vad jag fick. Ja, jag hade jättefart, tajmade fel hopptackla och träffade bara rakt i huvudet. Och, ja, det var skitfult alltså. Och det,
du skämdes.
Ja, herregud, jag var helt, du vet, när du har gjort något riktigt, har du gjort något riktigt dumt någon gång och du känner en känsla som att du var liten när du vet att du har gjort fel, du blir helt kall i kroppen.
Den känslan går igenom hela kroppen.
Ja, och så känns det till slut som du ska kissa på dig. Ja. Den känslan fick jag när jag var på isen. Och då kom spelare åkande mot mig. De kom som i slow motion. Jag ville bara slå ner mig. Bara liksom slå ner mig så jag får ligga ner. För jag var rädd. På riktigt var jag rädd att fan han knappt skulle överleva.
Otäckt.
Nej, det var skitläskigt.
Minns du vem du tacklade?
Ja, Bühler hette han. Han kom tillbaka senare och spelade den säsongen och flera år därefter. Men det var ju, jag var riktigt rädd faktiskt. Och jag ringde honom efteråt och pratade med honom. Och skickade massvis med sms. Han var ju säkert jätteläst på mig såklart.
Men är det värsta tacklingen du har delat ut under karriären?
Ja, det skulle jag väl nog säga. Och då alltså, jag tycker att som klubb så här, det kan jag irritera mig lite på nu, en tränare så här, jag såg inte tacklingen så där, för att
det är väl bullshit många
gånger. Det är bullshit, absolut. Man ska ju kunna fördöma, men någonstans ska man stötta spelaren så. Alltså, det sker en ful tackling här i SHL, så jag har inga problem att man fördömer det, men sen som förening så får man väl stötta, för det är väl tufft för den också såklart. Men det gjorde de inte i det här fallet. De hängde ut mig ordentligt och,
Rappertville?
Ja, jag satt med sportchef. De skulle sälja mig. Jag var i stort sett klar för HV71 där. De skulle sälja mig. Jag vägrade att flytta liksom. Det skulle inte jag göra mitt under säsongen.
Men de backade inte det alls, trots att du erkände att du hade gjort fel.
Ja,
och mådde dåligt.
Jag satt i ett rum där i ett där får vi kalla det rummet ganska spartanskt. Det var en av de spartanska rum där. Men med ett videoband. Hade man videoband 2009? Men
VHS,
hade man
DVD-band?
Nej, jag tror fan var VHS. Jag tror faktiskt att det var det.
Kan
det vara?
Sjukt omodern.
Nej, för de spolade fram. Jag kommer ihåg fjärrkontrollen var så här stor.
Om vi har någon lyssnare som är född efter 00 så kanske vi ska förklara vad ett VHS-band är. Jag är lyckligtvis född på 90-talet så jag vet vad det är för någonting. Men jag fortsätter.
Nej, men då satt ägaren där, en rik rackare som åkte runt i sin Maserati där, och den här sportchefen, och liksom spola fram och tillbaka och slow motion fram och tillbaka, och det hackade där. Ja, det måste fan varit ett VHS, för det hackade.
Men och på så, din tackling alltså.
Ja, precis. Oh, you're fucking stupid. What are you thinking? You're fucking stupid. Och liksom jag så här bara, i början tänkte jag, fan, ska jag bara grina eller liksom, men till slut vart jag så här, bara, vad vill ni få ut av det här? Jag bara, ja. Liksom, ja, det är skitfult. Jag erkänner. Vad ska jag göra liksom? Fucking, what are you thinking? You're blah, blah. Så då hängde de ut mig lite där och stod inte upp för mig, samtidigt som de gillade ju mitt fysiska spel. Och några andra gånger när man
hade tacklat fullt måste jag säga.
Vad sa du? Ja, precis. Andra gånger när man hade tacklat någon och liksom skjutset, så kom de ner och kramade och luktade, du vet, halvt cig och alkohol där efter matcherna. Och så hände den där. Och jag sa ju verkligen klart och tydligt, den är brutalt ful. I'm sorry. Men det försvarar inte min handling i det fallet. Men det vart en lite sur eftersmak, för jag hade velat vara kvar där. Och vi hade ett kontrakt redan klart innan det här. Min agent var där, men jag spelade, om jag ska vara ärlig, så spelade jag så jävla bra då. Så jag satt där lugnt, för Lugano hade ringt och var lite intresserade och bla bla bla. Så jag satt där, och så var agenten nere strax innan nyår där. Ska vi förlänga nu? Nej, men vi har fram till sista januari på oss. Det är lugnt, det löser sig. Då skedde det här i mitten på januari, och sen vart det.
Så din framtid var säkrad innan det där, och sen förändrades allt?
Ja, jag hade ett 1+1 då, där båda kunde bryta kontraktet. Jag kunde bryta kontraktet, men då fick jag inte gå till en annan schweizisk klubb. Men bröt de kontraktet, så var jag fri att gå till en annan schweizisk klubb.
Men drog sig Lugano ur intressemässigt efter det där också?
Ja, det tror jag väl. Alltså, jo, det var ju också, de hade en svensk tränare då i början där. Det var väl då de visade intresse inför nästa säsong. De ville förändra strukturen på sitt lag. Sen fick de fick sparken där och så. Men i alla fall då fanns ett konkret intresse från till min agent. Men då satt jag och var lite småkaxig på sätt och vis, för jag tyckte att det spelade bra och kände att ja, men det är lugnt, vi förlänger kontraktet sen. Vi kan utnyttja den optionen om några veckor, för att nu går det så bra. Så hände det där och sen förändrades allt. Men det vart ju bra, då fick jag å andra sidan, jag fick åka hem till Färjestad och fick möjligheten att vinna där.
Men om man pratar i kulturfrågan, om man ska jämföra svensk hockey och schweizisk hockey, har du upplevt någonting liknande som du gjorde då när du satt i det där skrala rummet och tittade på VHS-bandet med sportchefen?
Nej, det har jag inte gjort. Nej, det har jag absolut inte gjort. Nej, men det var tufft. Det var tufft. Alltså, ja, visst, synd om mig, bla, bla, absolut, hit och dit. Men det är klart, det var värre för han som jag tacklade. Ja, alltså, det är ju,
man kan hålla två bollar i luften.
Ja, ja, och alltså, jag la mig platt och jag bara så här, alltså, det var fult. Ja. Jag bara kom helt fel i en situation. Jag vet inte, vad tänkte jag med? Jag låg och ältade där så mycket efter. Vad tänkte jag? För jag klart att dela ut fula smällar, tuffa tacklingar. Men jag såg mig aldrig som en ful spelare. Men det var fult, liksom. Och han hade inte gjort mig något innan. Jag visste inte ens vem det var. Det var inte så att jag såg en chans att klämma åt någon som hade varit på mig eller mina lagkamrater innan.
Har du medvetet försökt skada någon gång?
Ja, absolut.
Ja. Har du något top of mind så här, som
ja,
du minns tillbaka
Antti
på?
Antti Arnio hette han. Spelade i Brynäs. Han åkte runt och på försäsongen åkte runt och tjuvsmällde alla möjliga och skulle, i Brynäs så målade de upp honom som jordens tuffing och så. Så försökte han köra över mig där på försäsongen rejält. Och jag kanske hade förtjänat det.
Det var under Timrå tiden.
Ja, precis. Men då hade jag såg min chans i vann match upp i Timrå där. Så vände han ryggen till och då tänkte jag, nu kör jag bara. Så då han klev av matchen, fick hjärnskakning. Och det, med det jag vet när jag har hjärnskakningar nu, det är helt jävla idiotiskt. Alltså jag...
När du tänker tillbaka, skäms du?
Ja, det är såna saker jag skäms över. Absolut. Alltså, att jag och Per-Åge Skröder rök ihop. Att vi delade ut tjuvsmällar på varandra. Inget som helst dåligt samvete över. Men här var ju liksom, här var ju så medveten handling. Att jag kommer ihåg att fan, nu ska jag skada honom.
Tror du någon eller några av dagens spelare i SHL hockey?
Absolut.
Svenskan, ja, ja. Du tror det?
Ja, det tror jag. Jag tror inte det är lika... Alltså, men det är klart att det finns en frustration ibland. Och
för att adrenalin pumpar, ja. Man är irriterad, det finns, ja. En viss...
Det tror jag definitivt. Men jag tror att det är en helt annan jargong och liksom samhället har utvecklats. Och du vet konsekvenserna på ett helt annat sätt. Alltså bara för 10 år sedan, då spelade du vidare med hjärnskak. Nu sa ingenting. Alltså det, för att det blir bra imorgon. Liksom. Du vet mycket mer idag, vilket gör att jag tror att man tänker efter lite mer. Men det är klart att... Jag tror att det finns spelare som har gjort, fortfarande gör saken medvetet.
Din favoritplats?
Oj, många. Oj, oj, oj. Min familj, vi älskar att resa. Och vi gillar Mallorca. Vi var där första gången 2013 och har... Ja, men vi trivs där. Och där Mallorca är ju high and low. Det finns ju turistfällor utan dess like där, såklart. Men det finns också väldigt mycket nästan orörda platser på Mallorca som är fina. Så vi somras hyrde vi en finka långt mitt i ingenstans.
Alltså finka som är fängelse?
Nej, finka är ju en sån här gård. Liksom, inte okay. Det kallas för...
Jag tänkte något annat slang.
Nej, förlåt. Nej, finka. Ja, jag är ju från Stockholm, så finka. Ja, okay. Ja, det är väl en
jag
gård.
Liksom. Det
är
kanske bara jag, men jag tror inte det är ett norrländskt uttryck.
Nej, det har nog rätt i faktiskt. Men då hyrde vi mitt i ingenstans och då kommer man till det orörda, alltså mitt ute på landet med
idylliskt spanskt liksom.
Ja, och ja, men där trivs vi. Sen är vi också, ja, men alltså, åker runt i Toscana och då vill du inte vara någon annanstans i världen. Eller om man är i Florida och åker runt någonstans där i Naples, så vill man inte vara någon annanstans heller. Men nej. Mallorca är lättillgängligt också, så det gillar vi väldigt mycket.
Vi dunkar in Mallis på den här.
Ja, det gör vi.
Då var du på toppen av din karriär.
2005, lockout-säsongen. Och 2010-2011 skulle jag vilja säga. De två säsongerna var jag nog, som jag upplever, jag spelade på jämnast och högst nivå. Framförallt 2010 där, 2010-2011 tycker jag.
När ni vinner guld.
Ja, då tycker jag. Då var jag bra, om jag får säga det själv.
Ja, du vinner brons med 3 kronor också 2010, så det är en väldigt bra period för dig under spelarkarriären, minst sagt.
Ja, det är det ju, absolut. Och det var, när jag kom till Färjestad så tappade Färjestad många spelare. Så det var ganska tufft första år. Det var...
Peter Nordström slutade, ja. Jörgen Jönsson,
Thomas Rodin, Rickard Wallin stack, Micke
Pelle
Johansson.
Pelle Pressberg till Leksand, va?
Ja, han hade gått något år innan, tror jag. Men det var mycket spelare som, jag menar, bara under säsongen försvann ligåren. Han ville inte vara där. Efter säsongen bröt Fredrik Lindgren sitt kontrakt. Johan Andersson bröt sitt kontrakt. Och många, det var många som inte ville vara där under säsongen. Så det var tufft. Jag var lagkapten också första året i en stor förening som Färjestaden då. Så det kom jag ihåg. Det var tufft. Jag tog väldigt, väldigt mycket ansvar vid sidan av isen. Det var nästan större jobb ibland att få alla redo till match, kände jag.
Men det måste ha varit en press från, alltså, dels styrelse och ledande höns i Färje, som jag kan tänka från sponsorer utifrån, måste ha varit.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ett rejält tryck på den som är lagkapten också.
Vi åkte ut i kvartsfinal och mot Skellefteå. Jag var kallad till möte dagen efter på Thomas Rundqvists kontor. Jag tänkte, fan, ska man få sparken alltså?
Du trodde
nej, det? Nej. Men alltså, jag insåg att det var ett skarpt läge och fick bli inkallad till möte dagen efter. Vi förlorade i Skellefteå match 7 i kvartsfinalen. Jag var lika gärna att ta sig till semi. Men det var ju så här, det var inte acceptabelt i Karlstad. Men då var det ett jättebra möte. Då ville de bara veta min syn på min bild av Färjestad när jag kom dit och hur den hade infriats och hur man skulle, vad som var viktigt för nästa år och hur jag såg på olika saker. Så de visade ju ett jättestort förtroende för mig. Och det, nej men det, då tog jag stort ansvar utanför isen, kan jag säga, det året. Det var när jag hade signat ett 4-årskontrakt och jag kommer ihåg att jag sa till Marina, jag kommer inte orka det 4 år om det ska vara så här, för det var mentalt jävligt jobbigt.
Men du blev lite pappa i den gruppen också. Anton Grundel, Magnus Nygren, Jonas Brodin, Oskar Klebom. Det var många duktiga 90-talister som kom upp under de där åren. Hur märkte du av det? Förändrades du på något sätt som ledare och spelare och människa vid den här tidpunkten?
Ja, det tror jag. Alltså, jag har alltid tänkt så här... Det låter så här klyschigt när man säger såna här saker. Men jag har alltid tänkt att en ledare ska gå först i kön. Alltså, det är det man säger. Men jag någonstans vände jag på det där. Jag gick sist istället. Är du med vad jag menar?
För att, nej, jag hänger inte med.
Nej, men alltså, det är alltid någon jävel som går först. Du behöver inte oroa. Det är alltid, en grupp är alltid någon som går först. Men du måste ju också ha någon som går sist och samlar ihop med sig hela gänget och pressar upp det. Och det är så, där ändrar det nog lite. Liksom, att man behöver inte gå först och sist. Det är omöjligt. Men när Rickard Wallin kom hem där så man kunde visa... Han var ingen som kanske visade vägen på träning på något sätt. Så. Men på matcher, hans fokus och prestationer kring matcher. Vilket vart naturligt för mig att gå sist och samla upp alla och få med mig alla. Och det var väl kanske min största, ska jag säga, tillgång utanför isen. Att jag var väldigt inkluderad på alla oavsett roll eller ålder. Så försöker jag ta hand om alla. Och det tror jag,
vilket spännande sätt att se på ledarskap. Är det någon, en bild av själv liksom, har den växt fram själv hos dig? Har du utvecklat den eller har du fått inspiration från annan?
Nej, men det har jag nog bara landat i själv. Och det tror jag landade ganska mycket i det första året i Färjestad där. Att jag gick först och jag skulle gå sist. Alltså, jag skulle göra allt på isen, vilket gjorde att det inte blev allting. Det blev egentligen ingenting. Så det var väl någonstans som växte fram där. Och sen när de här unga killarna kom upp, alltså det var ju skitkul, för de var så jäkla duktiga också. Det är nog bland det roligare. Dels så umgås mycket, jag umgås fortfarande med dem. Så här, Brodin och Klebom träffade jag på Mallorca här när jag och frun var där, okay. Av alla ställen. Nej, men fortfarande, de visar en tacksamhet mot mig. Och jag, min sida visar en tacksamhet mot dem. För de åren, det fick mig att prestera ännu bättre. Och vara med de här, det var jävligt kul faktiskt. Så att... Jag tror att jag betyder en del för dem, men de betyder väldigt mycket för mig också.
Ja, han är väl som en pappa till alla oss yngre och han är en gammal räv som har varit med länge.
Jag sitter bredvid honom i omklädningsrum också och han har hjälpt mig mycket med hur grejer är utanför isen och hur det är i A-lag och sånt där grejer.
Och likadant i omklädningsrummet så säger han sånt man vill höra och så att man lyssnar på han och kollar på han kan man säga.
Här är mina första matcher i Färjestad med Sanni så det underlättar väldigt. Han snackar väldigt bra på isen och gör mig väldigt mycket bättre.
Din största motgång?
Oj, ja, men det är klart när jag fick sluta där 2012. Eller jag slutade 2013, men jag fick smällen 2012. Det var brutalt tufft. Det är svart. Det är en mörk tid av mitt liv, kan jag säga. Kan mycket hål i den under de månaderna som jag inte liksom... Jag minns ju, men jag har liksom förträngt de här. Jag har förträngt hur tufft det var. Just det här med hjärnskakning. När jag pratar med spelare nu som har drabbats av det nu, och när de berättar, jag träffade Andreas Engqvist här innan jul bland annat, när han berättar så, just jävla fy fasiken, det var så mörkt alltså, det var så var det.
Så det är klart att där ska jag säga, den rekommenderar jag verkligen. Jag läste den här för andra gången innan vi såg, så den, man bottnar i den på något annat sätt. Det finns ett djup i den läsningen. Så den tycker jag alla ska läsa på Sportexpressen verkligen.
Mm. Nej, men det var rätt omtumligt. Jag kommer ihåg det inte så länge sedan. Men när jag hade gjort den var väl helt utmattad efter. Jag var huvudvärk. För det var liksom allt så här. Hade målat, liksom det kom upp igen. Det bubblade upp allt det här som jag upplevde som var väldigt jobbigt. Och när det här händer så är man ju så jäkla ensam också. Det är ju, man delar ju inte med sig av det. Jag berättade ju, alltså jag och min fru, vi kunde knappt prata ett tag för att jag kunde inte förmedla till henne hur jag mådde. Alltså, för jag själv inte visste hur jag mådde. Vilket gjorde att när vi pratade så var det ofta liksom tjaff som så här små saker. Som, det som jag inte klarade av för att jag inte mådde tillräckligt bra, men jag kunde inte förmedla det. Och jag var besviken på så jäkla mycket folk i min omgivning att de inte ställde upp. Vilket gjorde att jag liksom, det var som bitterhet hos mig. Men i efterhand så har jag insett att jag har ju liksom, jag kunde inte förmedla till dem. Jag inte kunde förmedla till min fru hur jag mådde. Hur kunde jag förmedla till min omgivning hur jag mådde? Alltså sådana som jag tyckte att jag hade ställt upp för runt om i för mig. Men
var det för att det fanns en form av självförnekelse i att jag mår inte så här dåligt? Att du inte vågade erkänna det?
Men det var väl mer att man tyckte att det finns de som har det värre, jag ska inte gnälla. Det blir bättre sen, det är inte så farligt. Till att det var jävligt mörkt liksom. Det var en jävla ångest och ledsen mycket i min ensamhet. Och liksom, jag såg till, min fru gick upp tidigare och åkte och jobba. Jag lämnade barnen och bara såg till att få iväg jäklarna nu. Bara få iväg dem så att jag får bara tid själv. Och så såg dagarna ut.
Hur länge då?
Jag skulle vilja säga att det var 4 månader så kanske.
Efter smällen?
Ja, 4 månader innan jag liksom... Kanske 6-7 månader med riktigt helvete, men 4 månader jag bara liksom bara var helt själv i det. Slutade i maj, 17 maj, min fru från Oslo, så då var vi på 17 maj, vilket är väldigt mycket liv och så. Då bröt jag ihop och bara grinade och skrek, och vi tjafsade, jag och min fru, om någon banal grej, men det var då jag tror hon förstod att oj fan, du behöver hjälp. Och då ringde jag till neurologen när jag kom hem. Du måste hjälpa mig. Jag klarar inte det här längre. Och då fick jag för första gången hjälp. Då kan man tycka i efterhand att det borde ha skett snabbare. Men det är också en sak. Hade jag berättat tidigare hur jävligt jag hade det, så då hade jag nog fått hjälp. Men det var jag bitter på, att jag inte fick någon hjälp. Men jag hade inte förmedlat att jag kanske behövde hjälp.
Det fanns någon stödapparat hos Färjestad?
Nej, egentligen inte. Nej, det gjorde det inte. Och jag vet inte om det finns det idag heller, om jag ska vara helt ärlig, hos föreningarna. Men jag var väl det första riktiga fallet. Så framförallt i Färjestad så var jag det första riktiga så fallet. Så att det fanns nog ingen sån här stöd eller någonting. Och jag tror mycket... Många i föreningen visste inte hur de skulle hantera det heller. Jag tror många kanske inte ville störa och sådana saker.
Det är ju som att man tassar runt problemet. Ja, lite, man vågar inte fråga.
Nej, lite så var det ju faktiskt. Så att, men då kände jag bitter. Men det gör jag inte idag mot de här människorna. Det ska jag klargöra. Utan jag har landat i väldigt mycket att jag var inte öppen med Modde. Och därför har jag varit jävligt öppet, ursäkta, med det efteråt. Att just prata om de här sakerna, prata om hjärnskakningar, prata om hur man kan må. Jag har skrivit om det, jag har liksom, jag berättat att man kan vara deprimerad, man kan vara ledsen, alltså, ja.
Men när du säger att du fick hjälp där i maj, i vilken form?
Kunskap, egentligen. Då var jag hos hjärnskadecenter som är Karlstad där, med rehabilitering. Och det handlade bara om en förståelse. Första mötet så satt jag med psykolog och såna arbetsterapeuter, och så jag bara grina liksom. Och det var inte för att jag skulle sluta spela hockey. Det hade jag bestämt för länge sedan. Det var ingen ledsen över det. Men jag var bara sårad liksom. Jag var bara satt och grina och visste inte vart jag tog vägen. Men när jag väl började jobba så fick jag presenterat det här med hjärntrötthet. Och säger du hjärntrötthet till mig så tänker jag att jag har gått in i väggen eller så. Jag har inte gått in i väggen, jag har ju fått en smäll mot huvudet. Nej, men det här är fakta liksom. Du har en skada på hjärnan och då kan de här sakerna ske. Och då kommer jag ihåg att jag fick en uppgift. Jag skulle skriva upp vad jag skulle göra under en vecka. Och jag tyckte jag gjorde ingenting. Jag tyckte under en vecka jag gjorde absolut ingenting. Så jag skrev upp vad jag gjorde under en vecka. Och så lämnade jag in den till arbetsterapeuten. Så tog hon fram ett papper ur mappen. Och så sa hon, här är en skada som jag bedömer likadan som dig. Här är en vanlig person. Jag är en ovanlig person. Men här är en vanlig person som har ramlat av en häst och slagit i huvudet. Det här är vad hon gör om dagen. Och jag säger att ni har ungefär samma skada. Det här är vad du gör. Jämför bara. Och då såg jag, fy fan vad jag gör saker. Och då sa någonting som landade hos mig, att min erfarenhet är att elitidrottare, tjejer eller killar, har svårare att rehabilitera från hjärnskakningar. För de har sånt väldigt driv. De är väldigt uppe i varv hela tiden. De har svårare att acceptera den här tillvaron som sker. Medan en annan kanske som jobbar på ett vanligt jobb och så, då kanske inte har det.
Ni är inte så tålmodiga helt enkelt.
Nej, jag tror det också. Och jag hade inte någon respekt för hjärnskakningar. Det, som ni har förstått här, både delat ut och fått smällar. Jag har ju fått smällar där det bara sjunger till i huvudet och spelade.
När du såg de listorna, blev det ett uppvaknande?
Ja, definitivt. Ja, verkligen. Då var det så här att, okej, i det här stadiet där jag är nu, ska jag åka och handla, ska jag åka och storhandla idag? Vilket var ett projekt i sig. Jag fick gå med öronproppar och lister liksom bara för att handla. Skulle jag göra det? Ja, men då fick jag rensa schemat, och det var det jag skulle göra. Vilket liksom, det går från att vara helt obehindrad hockeyspelare och leva världens bästa liv, spela match, jag menar tisdag, torsdag, lördag, och träna, hem och vila, fokusera på match, äta ordentligt och liksom, ja, mellan där var världens superpappa som leker till att inte kunna göra någonting.
Kände du otillräcklig?
Ja, herregud. Jag menar, alltså, nej, det går, jag kan inte, pappa kan inte leka idag, och jag vill vara den här pappan som alltid finns tillgänglig. Men nu lyckligtvis, så det var den tuffaste perioden i mitt liv så, definitivt. Sen nu har jag kommit långt, och just med den här insikten vad som krävs av mig.
Är du hel idag?
Nej, det är absolut inte. Men jag är tillräckligt hel för att ha ett fungerande liv.
Hur ser ditt liv ut då? Alltså, hur anpassar du dig efter de här hjärnskakningssymptomen?
När jag vilar varje dag, framförallt när jag ska jobba. Säg att jag ska jobba i studion i Stockholm till exempel. Då tar jag alltid tidigt tåg. För att dels kunna ta det lugnt på tåget. Alternativt förbereda mig. Så kommer till Stockholm så jag kan vila i alla fall en och en halv timme. Och sen går jag och gör studion. Och så tar jag tåget hem dagen efter. Alternativt stanna kvar beroende på vad jag ska nästa gång. Så att det hela tiden en... Så länge jag sköter mitt leven, om man säger så funkar det bra. Sen är det klart, det är gånger jag, alltså det finns dagar när jag fortfarande
har huvudvärk.
Ja, absolut. Alltså det finns dagar när, som fortfarande är jobbiga när jag liksom inte går utanför dörren. Men de är inte lika frekvent förekommande. Och jag pratar inte om dem lika mycket nu, för att jag har liksom gjort, alla vet mina absolut symptom. Därför sitter jag inte på det sätt som jag pratar nu. Det pratar jag vanligtvis inte så mycket om.
Men för en som inte haft en hjärnskakning eller levt på det sättet du har levt, kan du förklara lite hur det ser ut? Är det att man ligger i sängen i ett mörkt rum en hel dag för att man inte klarar av någonting annat? Eller hur kan en vanlig vardag eller helg för den delen se ut för dig?
Nej, men så kan det vara de dagarna det är. Men det kan också vara som så. Nu är det mer att det kan vara en förmiddag som är helt jäklig, brutalt jobbig, och så kan jag gå ut och gå, så släpper lite av trycket. Men det är ett tryck, det är inte en huvudvärk på det sättet. Det är en tryck som ligger bakom ögonen, bakom öronen och uppe på huvudet liksom. Jag brukar säga, och det är folk, det är säkert de, någon som kanske haft de här, känner säkert igen, men det är som att lägga en penna ibland högst uppe, du vet, på huvudet här. Och så är det som att där skulle jag bara vilja skära upp och bara kunna trycka ut smärtan. För det är liksom som att det lägger sig som ett streck upp i huvudet, okay, här. Så att då, det är liksom ingen sån här, alla har ju säkert varit, ja, de äldre lyssnar i alla fall varit bakfulla och vet ju att då kan du ha huvudvärk. Men det här är på ett helt annat sätt. Eller liksom du, och då spelar det ingen roll om jag tar 3 huvudvärkstabletter. Liksom. Det hjälper inte mot smärtan. Det är ett jäkla tryck alltså.
Kan du idag känna att jag ångrar att jag spelade hockey?
Nej, det kan jag inte göra. Alltså jag är så då hade jag inte jobbat med det här jobbet heller om jag hade haft det mot hockeyn. Men jag kan ångra att jag inte var mera försiktig när jag väl fick smällar. Därför jag pratar mycket om det, att det är aldrig tufft. Det är tufft liksom i ett slutspel, du får ett skott på armen och du visar liksom, titta, jag har fått ett skott på armen, och så åker du och linkar till båset och publiken tycker, kolla på vad tuff han är liksom. Och så kyler man och så grimaserar man lite extra när man går ut, fast det kanske inte gör så ont, men liksom man vill visa att det är tufft. Och det är högaktiga liksom, att du vet, så här, du biter ihop, du har lite ont i axeln och du kan till och med spruta en axel när det är en viktig slutspelsmatch. Eller fot, eller vad det ska vara. Men när du kommer till huvudet, alltså får en smäll mot huvudet, det är bara idiotisk. Det är absolut. Mm. Och det är det som är. Det var väl så, det var ingen i Färjestad som tackade mig för att fan vad bra att du gjorde det där och det där. När jag hade min låg hemma där, utan det de fokuserade på, jo men nästa match. Och det är klart de måste fokusera på det. Vi måste vinna nästa match. Okej, Sanne kan inte spela. Vi måste in med en annan back. Okej, bra. Alltså det är så det elitidrotten fungerar. Och det är därför
brutal, men det är så det ser
ut. Ja, och varför ska du då ställa upp och spela om du har fått en smäll mot huvudet? Det ingår på något sätt, när du sätter kråka på kontraktet, så ingår det på något sätt att du kommer att spela skadad, för det kommer att behövas ibland. Men har du, ja, det är inte alltid att den här ljumsken, den borde få vila, men matchen är den digniteten att du måste spela, och då kanske man får ta en spruta. Det är såklart inte optimalt, men så är det. Men en hjärnskakning eller en smäll mot huvudet, är man minsta, kliva av. Det finns ingen som tar dig i hand och tackar. Fasiken Adam, du kom ihåg det här 7 november, du spelade, du hade hjärnskakning. Fan vad stort gjort av dig. Ja, men nu är jag här, jag kan inte spela. Det är ingen som tar dig i hand och tackar.
Nej.
Så att det jag försöker jag verkligen trycka på.
Minst nu, du, när det startade, jag kommer ihåg en smäll borta mot Frölunda, Martin Plyss.
Och in i sargen där.
Precis, du ligger livlös i en blodpöl, ja, egentligen.
Ordagrant.
Ja, och man visste inte status på dig förrän senare på kvällen, dagen därefter. Mm. Började det där?
Nej.
Eller, alltså, när fick du din första hjärnskakning?
Oj, ja, det vet jag. Alltså, jag var ung, jag ramlade i ett poolområde när vi var nere i Italien när jag var liten, men
sen, minns du den situationen som jag pratade om?
Ja, det, med föräldrarna tänker du? Ja, ja, det minns jag absolut. Alltså, jag minns inte händelsen. Jag minns att jag, strumpan då, som var sjukgymnast, kommer ut på isen och jag säger till honom att jag vill spela vidare. Ja, ja, du ska få spela vidare. Men var är du någonstans? I Jönköping, svarade jag. Så att sen minns jag inte så mycket kring det, men jag hade, när jag väl kom tillbaka därifrån, då tror jag vidare 2 månader nästan, och sådär, då hade jag inga symptom på någonting, när jag spelade eller någonting. Sen finns det andra gånger jag har fått tacklingar där jag vet att jag egentligen har fått en hjärnskakning, men jag har inte sagt någonting.
För har spelat vidare?
Ja, absolut. Jag kommer ihåg mot HV när jag spelade i Färjestad, fick en tackling av Daniel Rahimi och bara sjöng till i hela huvudet. Och dagen efter vi skulle möta AIK, vi hade tomt på backar, vi var skadade, vi skulle möta AIK där 2 dagar senare hemma. Och då kommer jag ihåg att jag sa ingenting för att jag behövde spela liksom. Och det är ju, alltså, med det jag vet nu så är det så jävla idiotiskt att jag, liksom, jag skäms ju över mig själv på det sättet.
Men jag läste en intervju med Sportbladet från oktober 2006. Då sa du att det här är min första hjärnskakning.
Ja, men det var det nog inte.
Men det var det ju
alltså. Nej, det var det väl inte.
Vet du hur många totalt sett? Alltså nu är det ju många som du har spelat igenom, ja, så att säga. Men konstaterade hjärnskakningar, det lagläkare, du, klubben har vetat om det.
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt, men jag... Jag skulle väl tippa på att jag har väl, i alla fall 10-15 hjärnskakning i alla fall, vilket är helt jävla sinnessjukt. Ja. Och var en hjärnskakning 2001 eller 99, vad var en hjärnskakning då? Ja, men då var du tvungen att vara avsvimmad eller tappa medvetandet för att det skulle räknas som en hjärnskakning. Det är det ju inte idag.
Thank Lord att vi är där vi är idag.
Verkligen.
Kunskapsmässigt. Mm.
Och där, om vi pratar så här, sätta agendan, där är jag väldigt stolt att, inte att jag har förändrat, men att jag verkligen lyft den här grejen och pratat om det. Och det är ju så, när jag har varit ute och kommenterat så har någon lagläkare eller tränare kommit fram. Ah, fan, jag är tvungen att ta av, man vågar inte när du är här, och så skratta. Så, så att det, liksom, det har blivit en acceptans att prata om det, och från spelares håll, det är massvis med spelare som har ringt mig genom åren och frågar, ska jag spela? Ah, men fan, du ska inte spela liksom. Ja, ah, men det är lite så här, jag är osäker. Ja, ah, men är det, fan, du ska inte spela.
Nej, men jag tror att du har skapat en förståelse, men även utbildat, jag tänker, läsare, tittare, spelare,
jag hoppas,
ledare.
Jag hoppas det i alla fall.
Mm. En okänd talang.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag gillar att laga mat egentligen, men jag vet inte, du får fråga mina nära och kära om det är en talang kanske. Men grilla är det är nog magiskt faktiskt. Och stå och grilla riktigt länge en lördag, du vet, du har något, det är harmoni och njutning. Sen om det är talang eller inte, men jag får säga det kanske.
Varmt ut en bärs i handen.
Ja, typ så. Ja, det är inte fel det.
Bästa spelaren du spelat med?
Ja, Henrik Zetterberg.
Under lockout-säsongen med Timrå?
Ja. Ja, tveklöst. Alltså, vilken, aj, herregud, vilken spelare. Och vilken människa också. Skulle ju kunna komma då från Detroit och vara lite...
stor på sig. Liksom.
Stor, ja, precis. Tog sig tid för alla, och det var många. Alltså, han var hemma liksom i Timrå mitt under... liksom, kom till NHL och en stjärna där borta. Tog sig tid för alla i sin omgivning, tränade extra, såg alla i hela omklädningsrummet. Då kan du prata om gå först och gå sist. Han tog ju verkligen hand om alla, oavsett om de var yngst eller de som spelade minst. Han var en förebild faktiskt. Jag tror att få vara nära honom ett år där var ju, det var stort faktiskt.
Kvalade sig din bröder in på andra plats? Du spelade ju med dem i JVM.
Ja, men de spelade så kort tid liksom. Ja, jag var ju också med VM där 2005. Det är så kort tid, men det är klart. De var ju grymma spelare. Alltså, men
klubbkarriären kanske vi ska...
Ja, men för du liksom, då får du lite kontinuitet att spela med en spelare över tid, och du ser vad han gör på träning och match. Ett landslagsläger, ja men liksom, Daniel Alfredsson på ett landslagsläger, eller Peter Forsberg, det var ju... De var ju brutalt bra. Men det var ju också så kort tid. Alltså spelarna och byta här och byta där med dem. Så, men jag säger, oavsett så säger jag nog Zätan då.
Bästa spelaren du mött?
Joe Thornton i kanadensaren där. Satan var stor och stark.
VM då?
Ja, 2005 där. Gjorde något byte mot han, men nej, var grym alltså.
Han var i Boston då va?
Ja, jag tror han hade, ja, precis, om han den vevan, eller om han är osäker vad han var. Men det var ju lockout-säsongen där, så han var... Ja,
han var the full package.
Ja, alltså. Ja, men där, du ska liksom ha inte respekt för motståndarna liksom, men tjena. Ja, han var grym.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Jag ångrar sällan saker. Men när jag var i Schweiz där i året, så är det ju Spengler Cup som spelas mellan jul och nyår. Och det är ju jättestort i Schweiz, det insåg inte jag. Då får Davos då, som är värdnation, tänkte jag säga, värdstad, eller det går ju där i Davos. De får ta in då en femma med importer från andra lag i ligan. Och då fick jag frågan om att vara med. Men då, och jag fick helt välja själv. Men då sa Rappersville att ja, men vi ser helst att du inte åker, för vi har så viktiga matcher. Jag insåg inte vilken fest och vilken stor tillställning det var. Så att jag ångrar att jag inte stod på med det. För då var man den här laglojala, men klubben är viktigast, det är viktigt att ställa upp för Rappi.
Men det var lite all-star-stuk.
Ja, exakt. Och det är ju liksom, det är ju Kanada med sitt landslag, och du har ja, något rysk lag och något tysk lag och så. Och så är det 5, 6 eller 7 dagar där uppe, och det är ju fullsatt i hallen hela tiden. Och det var ju, Davos är ju ett skidställe, det är ju liksom, det är paradiset. Mm. Då... Skulle man få ta med sig familjen upp och få tjäna lite pengar på det, men framförallt spela de matcherna. Och det ångrar att jag inte stod på mig, för när jag såg när det gick på TV där under mellandagarna, så oj, var det så här stort. Det hade varit kul att se.
Så det ångrar du?
Ja, men det är en petitess liksom. Så att det är ju, men annars ångrar jag ingenting. Jag har gjort mina klubbval och är stolt över det och inte ångrat att jag gjorde det ena eller det andra.
Och du känner att du maxade ut det du kunde av din karriär?
Ja, det skulle jag vilja säga. Jag hade alltid, jag skulle vara bäst tränad. Alltså det var ingen mål, men jag kände alltid att om någon annan tränar hårt så ska jag träna lite hårdare. Framförallt slutet av min karriär där så tränade jag väldigt, väldigt hårt. Tränade extra mycket och så att jag klämde ut, jag fick ut det bästa av min karriär. Sen kan man tycka, jag borde ha spelat där och borde ha spelat, nej. Jag landade där jag hörde hemma på något sätt.
En talang i sig skulle jag säga faktiskt.
Jag hade den största talangen. Jag hade ett huvud. Jag var ju petad i B-juniorerna och alltså så att,
i Huddinge.
Ja, och så att jag menar, jag maxade min karriär. Sen kan jag tycka att jag borde spela på den nivån och varför spelar jag inte där? Men det finns folk underifrån som tyckte, hur kan han spela där? Jag borde spela där istället. Jag hamnade på nivån jag hörde hemma och det var elitserien SHL.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, hockeyvärlden. Men det är någon som man har fått jobba nära. Så där. Nubben är en sån person. Alltså det jobbet och engagemanget han lägger ner. Och genom alla år. Och när Tim har haft tuffa tider här. Och men han har jobbat på annat jobb. Och gjort det här i stort sett ideellt lite vid sidan. Och bygger ihop ett lag. Och man såg den glöden och som han hade när vi var tillsammans i timmen. Han kunde knappt kolla på matcher ibland, för han var ju så nervös.
Men det gick ut från tre perioderna, det gör han väl än idag fortfarande.
Gör han det fortfarande?
Ja, jag tror han gjorde det mot Karlskrona faktiskt när de gick upp.
Ja,
så han fick tre perioderna. Ja. Nu gick han ut i kansliet och satte sig.
ja, precis. Ja, du ser ju, det är engagemanget liksom. Nej, men det är väl en sån som jag har jobbat nära och som jag ser upp till.
Men besvikelsen var monumental när du inte fick in, eller när ni inte fick in bubbelpoolen 2002-2003 för att ha slagit ut Luleå.
Vilket svek. Ja, det glömmer jag aldrig. Men det har han fått höra nu efterhand också, den jäken.
Undrar om de nuvarande Timrå-spelarna har förhandlat in det på något sätt.
Ja, de skulle ha gjort det när de gick upp där. Ja. Då fanns det läge.
Alltså jag förstod inte det. Han liksom gick in och lovade en bubbelpool om ni skulle slå ut dem. Eller var det ni som tog upp det med att det skulle vara en sån insats att förtjänar någonting i så fall?
Ja, exakt hur det kom upp, det minns jag inte. Men han har lovat i alla fall. Och det var ju finnarna, de gillade att basta där. Så de byggde ju om bastun och sen ville de ha en bubbelpool också. Och vad de skulle ha klämt in i det där lilla onklesrummet i Timrå, det vet jag inte. Men han lovade i alla fall, ja, men slår ni ut Luleå så får ni en bubbelpool. Men den fick vi aldrig.
En klubb du inte gillar?
Ja, men spontant så är det Modo. Alltså om vi pratar Timrå. Och det är ju inte för att jag inte respekterar Modo. Det är ju för att jag har haft tuffa matcher. Och kanske en av alltså, lagmässigt största besvikelserna är ju 2007 där när vi åkte ut i kvartsfinalen. Jag kan säga, jag aldrig varit så nära ett guld som jag var det året i Timrå. Då har jag ändå gått till semifinaler. Så att vi hade ett bra lag, men vi hade inga ursäkter. Modo var, de kom upp och presterade. Vi ledde med 3-2 i matcher och de kvitterade på hemmaplan. Jag tror fan det var en fred också. Det var uppdukat för att vi skulle ta oss vidare. Och så söndagen, kunde jag gå hur som helst. Men det var en jäkligt rolig serie.
Men Fredrik Varv var med i podden det var i somras faktiskt. Mm. Och då sa han det att båda lagen hade känslan att de som går vinnare ur den striden går nog hela vägen. Ja. Att ni var de bästa lagen, att det var den moraliska finalen om man ska säga
jag
så.
Jag kommer ihåg Fredrik Andersson där, Timrå-tränaren, och han var i Modo. Assisterande
till Harald.
Ja, då kom jag och träffade honom och var på väg upp till restaurangen efter sista matchen. Så fan, grattis, nu vinner ni SM-guld. Och för det var, båda lagen hade toppat formen.
Men relationen till Modo, är det hatkärlek?
Nej, absolut, jag har jättemycket respekt. Men under åren i Timrå och sen under åren i Färjestad så kunde man inte tänka sig HV71 till exempel, eller Frölunda. Men det är ju föreningar jag respekterar jättemycket. Jag skulle tycka det var skitkul om Modo tog sig upp i SHL igen. Jag tycker att det var välförtjänt att man faktiskt åkte ut. Inte just kanske den bästa 7-serien mot Leksand när man var bättre.
Men efter så många år titler,
när du liksom, när du har känns som att det är misskött och det är tränare som sparkas hit. Förr eller senare så ryker du. Men nu har man ju verkligen för första gången byggt upp någonting. Det känns ju liksom trovärdigt. Modo känns ju som att skulle de gå upp med det här laget så kan de bygga vidare på det. Det finns någon grund och trygghet att stå på. Så jag hade tyckt det var skitkul att Modo gått upp. De ska ju spela i SHL såklart.
Men är det inte rätt att rubricera dina känslor då som hardkärlek?
Ja, definitivt. Alltså, det var de roligaste matcherna att spela. Herregud, året efter när Modo... Tror de valde oss året efter Modo. Det var ju samma... Alltså, yes, Modo valde oss. Det var liksom...
Det var 4-1 eller 4-2 till
det. Det var ju dumma som kunde göra. Det var ju liksom ett alltså, törstande lag som bara suktade efter den där revanschen. Det var ju helt hål i huvudet att välja oss faktiskt. Sen var det ju roligt, men vi var ju, det var ju ingen snack.
Men som du nämnde tidigare, Skröder versus Sunny. Det blev liksom en match i matchen på något vis.
Ja, det var
båda
ju.
De där serierna.
Ja, det var det. Och året där, 2007 när vi åkte ut där, så hade ju de två slovaker, kom du ihåg det där? Blattny
och... Ja, Blattny var ju värvelsen. Och Robert Döme.
Döme, ja, också. Det var ju... På tal om att samhället har förändrats. Jag kommer ihåg att jag uttalade med tidningen att det gör lyckligtvis ingen som gör det idag. Men han dömer, han tryckte ner mitt huvud och drog av mig hjälmen och drog mig håret. Och jag uttalade mig att han betedde sig som en liten tjej och drog mig håret. På tal om att samhället har utvecklats.
Samtalstonen
har lyckligtvis förbättrats. Sånt tänkte man inte på då. Men nej, det var väl inga man höll jättehögt då.
Ja, det blir en ganska bra brygga faktiskt. Nästa punkt i faktarutan när vi pratar om samtalston och klimatet. Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen?
Ja, det var mycket snack, vet du. Jag var ju själv...
pratade var det bra med...
Ja,
också.
Absolut. Jag tyckte det var en rolig del av spelet. Man gav sig på... Man valde ut ofta en eller två spelare där. Ja, men det var mycket... Du är så jävla dålig. Alltså, det var ju mycket, mycket sånt. Det var väl egentligen ingen mer än så... Ja, men mycket att man var jävligt dålig så, vilket vissa kvällar kanske de hade rätt, men den andra sidan tyckte jag var när Salomonsson och Sundström, när de började tjafsa, då, alltså jag bara njöt inombords, för det var ju så jävla skickliga spelare, och visste jag då att Sundström åkte irritera sig på mig eller Kalle Koskinen.
Var ju framme vid domaren några gånger också.
Ja, precis. Ja, men om man däremellan kunde irritera sig på mig då, men Svartvadet, han kom han aldrig åt, vet du. Han kom han aldrig någonsin åt. Han hade en sån här överlägsen stil. När man stod och pratade med domarna så var det nästan som att han inte tittade på en. Han bara liksom fnös åt den på ett sätt så.
Okej.
Fast alltså, det var ju på ett bra sätt utifrån hans. Men han hade liksom en ändå pondus kring sig. Men
det blev en form av respekt hos er.
Ja, absolut. Ja, men han hade mer respekt för och han,
det var inte en arrogans eller?
Ja, men lite arrogans hade han ändå liksom, att när man, eftersom vi båda var kaptener fram hos domarna och så. Men det var, han hade ju enorm rutin så. Men han var svår att komma åt. Men Sundström och eller Sundström och Salmansson framförallt. Alltså, fy fan, så kan kul.
Ja, ni måste ha gaffra ganska mycket.
Ja, det. Jag undrar hur Sundström, om han skulle sitta och lyssna på den här podden, han måste ju tänka den här jävla idioten. Salmansson tror jag nog skulle kunna ha lite skratt åt det, för att han är...
Men då hade inte du någon Susse en bra relation? Eller?
Jo, men alltså... Ja,
det här, alltså, nej, men
jag tror, jag vet inte... Salmansson tror jag, hade man sett han nu så hade vi nog skrattat åt det. Men Sundström var vi liksom, där var, gick vi på varandra rätt hårt också. För han var ju så jäkla bra. Så att undrar hur vår relation skulle vara idag.
Är du bitter på honom?
På honom? Mm. Nej, absolut inte. Han respekterar jättemycket. Alltså alla de jag gick på hårt, spelare, alltså både fysiskt och...
De respekterar du mest kanske?
Ja, herregud. Ja. Alltså så är det ju, för det var ju de som var bäst. Alltså jag sket ju i den här i fjärde kedjan som jag... Alltså, de brydde inte jag mig om på det sättet. Det behövde inte jag ägna tid, för det var ju ingen som kanske skulle avgöra. Men de här spelarna var ju tvungna att lägga lite energi på.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag tycker att det är lite mycket hakningar och så här i hockeyn. Jag tycker att det är också en sån här, man talar mot sig själv. Jag försökte ju neutralisera de duktiga spelarna genom ibland oschyssta medel och hakningar och fasthållningar och så. Men just det här boxa bort och sådana saker, det är väldigt mycket i hockey. Du ser i NHL så ser du inte det på samma sätt. Och därför en stor anledning är det mer mål. Just för att du tar bort mycket av spelförstörande momenten. Andra sidan, Tempot kommer gå upp ytterligare lite. Kan vi hantera det med tanke på de här huvudskadorna som vi har pratat om?
Många vill ju nästan tillåta hakningar för att det är det tempot.
Ja, precis. Att... Men det blir också så här jävla... Det där är så jävla less på. Mm. Ja, vi kanske ska göra red line offside. Vi kanske ska göra...
Är inte det fel väg att gå? Då går man tillbaka
på flera steg. Men alltså, folk ska inte ha... Ja, det är mycket bättre när det är tre domarsystem. Men är du helt hål i huvudet? Det är klart inte bättre. Det fattar vem som helst. Ja, men vi ska ta tillbaka red line offside. Ja, men det är ju inte sättet. Därför är det när Svensk Ishockeyförbund gör en grundlig undersökning när man då undersöker ska vi liksom vilken ålder ska man börja tackla, alltså hur ska bra utbildning och sådana saker. Det är liksom inte att vi ska ta tillbaka red line offside.
Det är inte att lösa problemet.
Verkligen inte. Och dessutom det är underhållning vi sysslar med. Tänk dig bara en domare som åker och gör red line offside tecknet. Kom då det tecknet. Det var ju väldigt skönt.
Herregud, jag var inte gammal men jag minns det i alla fall. Ja. Vad är nästa trend tror du inom svensk ishockey? För det har ju varit fart under så många år. Nu snackar jag lite, några personer om att 20-talet kanske blir där man ska tempohöja och dra ner tempo för att liksom få förändring i spelet.
Jag tror att du ser de bästa spelarna i världen. Alltså Connor McDavid, det är ju bästa Sidney Crosby. De har ju enorm fart såklart. Men de har ju också förmågan att växla tempo, pulsera i matcher. Ta en sån som Niklas Bäckström, hur han... kan liksom kontrollera tempot i en match. I SHL, Ryan Lash, Joakim Lindström. Jag tror att svensk hockey har varit för dålig på att plocka fram de här spelarna till uttagning till hockeygym. Kanske den spelaren som är lite mindre, lite fysiskt outvecklad, men kanske har ett huvud. Han har kanske sållats bort för att det finns en spelare som är nästan färdigutvecklad. Snabb skridskoåkning, sätta press, jobba det där. Jag tror att vi måste hitta spelskicklighet. Och där tror vi alla är ganska medskyldiga. Alltså tränare, de som har rekryterat, även vi som sitter i media, vi lyfter fram, titta den här spelaren, hur han sätter press i det här läget, hur han ligger med klubben. Jaha. Men vi pratar ju sällan om den här late bloomern som kommer, så här, kanske behöver tre säsonger i SHL eller tre år i Hockeyallsvenskan för att liksom hitta sitt tempo. Men den här spelaren som kommer ner i bågen, kan vända tillbaka, hitta passningar. De behöver nog lite längre startsträcka, men de spelarna tror jag vi måste hitta och rekrytera till hockey.
Okej, så det blir nästa trend. Men vad är nästa storlag i SHL?
Ja, men Rögle och Örebro då. Alltså, det känns ju som att de har skaffat sig... Ja, men Örebro. Första gången, kanske någonsin tänkte jag säga, men på länge i alla fall, som man har en tränartrio som inger förtroende. Man har nu sanerat ekonomi. Man har en bra ekonomi, jävligt bra beläggning i arenan, bra arena, bra stad. Så det är sånt som skulle kunna vara. Sen tror jag också att Färjestad på sättet man spelar hockey, det attraherar spelare att gå dit. Frölunda kommer också vara där.
Men tror du Örebro Rögle har potentialen att skapa en dynasti lik kanske Skellefteå och Växjö, Frölunda?
Nej, jag tror ingen kommer ha det numera. Alltså det går inte att skapa den dynastin, tror jag. Skellefteå är nog det sista. Frölunda är visserligen där kanske. Men jag tror att det blir väldigt svårt med tanke på många unga spelare som, om du fostrar, de sticker tidigt. Du hinner liksom inte skörda dem riktigt. Alltså de spelarna som kommer upp, de ska vara lagom bra. Är de för bra så är de där ett år till exempel. Det är som Frölunda eller Lucas Raymond. Han får inte spela så mycket, men om man hårdrar det, varför ska Frölunda spela honom så enormt mycket? För de vet att om ett eller två år så sticker han. Sen förstår jag att det är klart att han är jävligt duktig och det är kul för publiken och är bra fjäderhatten för Frölunda. Men han är nästan för bra för att kunna skörda för Frölunda.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
Nej, men alltså jag kan säga så här. Jag respekterar alltså alla lag på sätt och vis. Liksom. Men det är klart, alltså, jag är stockholmare som jag nämnde tidigare. Och jag... en av få experter som kanske inte har någon relation med Djurgården, men det hade varit kul att spela Djurgården. Jag menar, när det är drag på hemmamatcherna och den säsongen jag valde Färjestad istället för Djurgården, så gick Djurgården faktiskt till final. Så då satt jag och då var jag gästexpert i femman, och så tänkte jag, man gjorde ett fel val ändå. men då när det drar ju runt Djurgården där, sen alltså det är, men många lag, alltså det är, ja, det ser det som en förmån att få haft det som jobb, och jag hade kunnat spela för många lag.
Modo?
Nej, det var lite för långt norrut.
Nej, skönt. Där är du om 10 år. 50 bast.
Åh, 50 bast. Du vet, när jag började som expert, alltså, det här är mitt sjunde år, så sa jag att jag skulle göra det 5 år, för sen är man liksom passé på något sätt. Det här är sjunde året. Jag känner mig inte att jag är passé som expert, utan jag känner fortfarande att jag framförallt utvecklas i det.
Är du inte fortfarande det senaste tillskottet till C-mores expertpanel?
Ja, det är väl, ja, men alla vet, Niklas Persson, han skulle, det var ju som krattat för att han skulle in. Då var det ju han general manager i Linköping, och nu Jim Eriksson skulle man säkert vilja in, Joel Lundqvist. Men de får ju säkert roller i sina
klubbar. Ja.
Klubbar. Mm. Men ja, jo, det är väl. Johan Thornberg har kommit in, men han har ju varit expert tidigare. Så att, på så sätt så är jag väl det senaste tillskottet.
Du är fortfarande rookie.
Ja, ja, precis. Säga. Det är jag som hämtar kaffe.
Ja, vad landar vi? Var är du om 10 år? Är du fortsatt expert?
Ja, men vi har ju en dröm om att köpa någonting nere på Mallorca. Något ställe ute på landet där man kan sitta i lugn och ro och... Ja, grilla tänkte jag säga. Men sitta och njuta av livet. 10 år, då är barnen 23 och 19, då är de klara med sig själva.
Så har de utfruna också.
Ja, precis. Så då kanske då är det läge och...
Men du, jag har inte lyckats hitta det. Jag har gjort research som jag alltid gör inför poddavsnittet. Men att Nubben någon gång ska ha sagt att Sanne Rindström, det är en framtida sportchef. Ja. Jag kan inte verifiera om han har sagt det, men jag har hört det. Jag menar, kollegor, min gamla chef Mattias Wallström har sagt det också. Ja. Mattias Eriksson, kanske,
ja,
du känner honom.
Ja, exakt. Ja. Ja. Nej, jo, men det kanske de har sagt. Och jag har enorm respekt för jobbet som sportchefer lägger ner och tränare och så.
Men kan du tänka dig bli sportchef eller tränare?
Nej.
Du sa tidigare att du gillar ledarskapsfrågor.
Ja, men det, jag har haft erbjudanden i olika tjänster i klubbar och så, som jag har tackat nej till. Första gången jag fick ett erbjudande så var det just av min hälsostatus, att jag kände att den tiden som behövt lägga ner på det här jobbet, den skulle inte mitt huvud klara av. Men nej, jag har inget driv på det. Alltså, nej, jag har inte det.
Sista frågan från Faktarutan. När du fått erbjudanden från klubbar, har det funnits något som lockat mer än något annat? Och i så fall, vad var det?
Jag hade faktiskt i somras, så sent som i somras, ett erbjudande om ett tränarjobb som sög till i magen ordentligt. Som vi kollade upp, jag och min familj, för då skulle hela familjen behöva flytta.
Till?
Utlandet.
Okej, det var inte i Sverige.
Nej, och då kollade vi upp det väldigt mycket. Men till slut landade vi att vi har en väldigt bra tillvaro i Karlstad, där, som är hemma med mitt jobb och frun och jobb och... barn och så. Då vart vi fega, men det hade varit ett jävla äventyr. Men med respekt för de andra som sen fick det jobbet, så kanske jag inte vill säga vad det var. Men du sög till i magen, kan jag säga. Jäklar i mig, det gjorde det.
Ja, det var mäktigt om...
Avslöjande.
Ja, det gäller om cirkeln slöt så du landar i Rappersville.
Nej, det var inte Rappersville, så mycket kan jag säga i alla fall.
Okej. Okay. Sanne, stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast. Uppskattar det. Jag hoppas att alla lyssnare också har gjort det.
Ja, det var kul att få med faktiskt.
Faktiskt, du trodde inte det.
Ja, faktiskt. Jo, men det tror jag. Absolut. Jag är en trogen lyssnare här. Så det, när jag fick frågan så var självklart att ställa upp.
Ja. Jag måste säga så här också, att du ska få avsluta ditt avsnitt. Och du har lite tidspress, vet jag. Och då får vi dra det här lite snabbt. Så har du funderat ut någon låt?
Ja, alltså jag är ju allätare vad det gäller musik. Alltså det är ju... Jag kan ju lyssna på allt från Johnny Cash till Petter, ja, alltså allt möjligt. Men jag har inne i en period där jag gillar Petter väldigt mycket.
Ja.
Så att,
alltså Petter Karnbro som var...
Ja, precis, statistiken. Ja. Nej, men jag lovar med Petter där, tycker jag.
Den är fet.
Ja, den är
fet, jag brukar aldrig säga så.
Det känns inte så... You're done with the kids.
Ja, verkligen. Men vi kör den då, Petter. Ja, jag tackar dig för att du var med. Och vi sa Frölunda, SM-guld och Björklöven går upp i SHL då. Det var de två du siktade.
Jag står fast vid det här en timme senare.
Och tack till alla er som lyssnade på det här avsnittet. Vi är tillbaka om en vecka igen. Har ni några tankar eller funderingar, då hör ni av er till mig på adam.johansson@mittmedia.se. Nu, Petter!
Jag lovar, jag såg dig.
Vi är som sprickor i fasaden. Jag borde sova men är vaken. Blöt fuktig dimma över staden. Jag står på min balkong och ser när regnet biter hagel. Och dessa sagor som jag nattar er med har gått i arv genom tider och nu vaggar de mer. Sixtinska kapellet och min pappa bredvid. Även när det är mörkt så är du allt jag kan se. Jag ser så många ord som inte sas, men allting kommer ordna sig när månen står i fas. Känns som igår trots att tiden har gått. Jag såg det tydligt när du tynade bort. Och våta ögon på min mammas begravning, som ett böljande hav vid en sandstrand på Bali. Höll din hand och jag såg alla tårar. Jag såg dig, jag lovar.
Jag lovar, jag såg dig.
Jag ser dig genom sprucket glas. Vi går isär innan vi har druckit klart. För varje sorg, varje andetag jag såg er, jag svär.
Jag lovar, jag såg dig.
Jag står i solen vid min gamla port. Och vi har aldrig levt som alla andra gjort. Och ni som bär mig, jag vet att det är stort. Jag ser er mer än vad ni trott. Yeah, förlåt för alla gånger som jag lovat att jag kommer ordna allt, såg när dina tårar rann. Det är som jag öppnat upp Pandoras ask. Och nu har hela himlen blivit målad svart. In på akuten, jag baronen i min famn. Han drog mig i min hand medan ovissheten brann. Helt vilse på ett flytande isflak mitt i oceanen där lyckan kan vara brytbar. Jag ser dig i mig själv. Så många gånger som du vägrar ta min hjälp. Du är som pappa fast i en annan form. Där bakom bordarna vi sjöng på samma sång. Allting stannar när du svimmar där i köket. Du låg där mitt på golvet och vi trodde det var över. Men det finns inget här i livet vi inte ordnar. Jag såg dig, jag lovar.
Jag lovar, jag såg dig.
Jag ser dig genom sprucket glas. Vi går isär innan vi har druckit klart. För varje sorg, varje andetag jag såg er, jag svär.
Jag lovar, jag såg dig.
Jag står i solen vid min gamla port. Och vi har aldrig levt som alla andra gjort. Och ni som bär mig, jag vet att det är stort. Jag ser er mer än vad
jag
ni trott.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.